Hej och välkomna till Parabolpodden. Parabol är ett nätbaserat samhällsmagasin för analys och fördjupning. I en tid där kultursidorna blir allt mer utslätade och nöjesinriktade söker Parabol vara ett forum där vi kan diskutera tankar och ideologi på allvar. För oss är det viktigt att du ska få genomarbetade analyser som fokuserar på sakfrågor. I Parabol hittar du långa essäer, porträtt, recensioner, poddar samt korta månadsformat. Jag heter Monica Mazzitelli och är i alfabetisk ordning författare, kulturskribent och regissör. Och idag har jag en fantastisk gäst, Ida Andersen, författare och översättare från italienska till svenska bland annat. Hej Ida!
Hej!
Hej
Monica!
Berätta lite om dig själv.
Ja, nu sa du det viktiga här, men som författare så har jag debuterade för 20 år sedan med lyrik, så att jag har skrivit poesi och så har jag skrivit facklitteratur och 4 romaner. Och mycket av det jag har skrivit utspelar sig i Småland, jag kommer från Småland. Sen är jag ju också översättare då från italienska, och det var egentligen en slump när jag i 30-årsåldern åkte till Italien och blev väldigt förtjust i landet och kände att jag vill liksom fördjupa mig i kulturen och kunna läsa litteraturen, och därför vill jag också lära mig italienska. Men just att bli översättare hade jag inte riktigt planerat eller tänkt, utan det var bara för min egen skull som jag ville lära mig italienska. Så att det var också en slump att jag blev det. Från 2008 så har jag parallellt med mitt eget skrivande översatt, och jag tycker om att översätta liksom böcker som jag själv på något vis fastnar för och så. Det är ju inte alltid det går att få förlag, men ibland har jag lyckats med det, och den här boken vi ska prata om idag är till exempel en sån.
Mm. Är det språket som du har fastnat för? Är det landet eller kulturen?
Allt faktiskt. Alltså språket var ju som en del i att lära mig mer om kulturen och kunna liksom tränga in i den och också läsa litteraturen och kunna kommunicera med människor och så. Jag är inte någon sån där turistmänniska som liksom tycker om att åka bara för att jag vill ligga vid strand. Jag vill verkligen liksom ha en uppgift och vara delaktig och så. Så då, nu tycker jag det är jätteroligt att jag också kan förmedla kultur genom att jag översätter. Och jag skriver ibland också för att presentera och italienska författare, så skriver jag artiklar och recensioner och så. Mm. Till exempel kan man hitta det på den här nättidskriften dixicon.se som är en fin tidskrift för utländsk litteratur.
Ja, jättebra. Och på din sida finns det också någonting.
Ja.
Ja. Mm. Ja, men jättebra. Och din sida är
idaandersen.se.
Ja, men
den är inte alltid så väl uppdaterad, men okej då.
Jag noterar det. Ja, men det gör inget. Man hittar det man behöver ändå. Idag ska vi prata om Goliarda Sapienza, som är en mycket radikal italiensk författarina, som är nu aktuell i Sverige med en roman som du har översatt, som heter på italienska
Io Jean Gabin.
Ja, precis. Och på svenska Jag, flickan från Catania. Och den har nyligen givits ut av Italienska kulturinstitutet i Stockholm med stöd från stiftelsen C.M. Lerici. Och jag bara tänker att vi hoppar in i boken direkt, och jag undrar om du kan läsa ett litet stycke här för att ge en liten så här smakprov på hennes fantastiska prosa.
Det gör jag så gärna. Kommer vi rakt in i kapitel 7. Någon måste ha klätt av mig och lagt mig i sängen. Jag vet vem denna någon är, och det förvånar mig inte. Det som förvånar mig är hur livet, det verkliga, det vill säga de ekonomiska bekymren och fascisterna, har makten att begrava också de vackraste drömmarna. I den smärtan har jag glömt Jean, och för att återfinna honom är jag tvungen att göra en kraftansträngning. Man får inte låta livet förstöra drömmarna, sa alltid magister Jesaja. Vad sa han exakt medan han, förföljd av lopporna, flög fram mellan hörnen i rummet? Just det. Livet består av ekonomi och drömmar. Om man lyckas hålla dessa områden ordentligt åtskilda och hålla dem i schack så att inget av dem får övertaget över det andra, äger man storhet. Jag förstår inte, kan jag fortfarande höra mig mumla blygt. Jag förstår inte. Det är ju solklart. Om ekonomin får övertaget över drömmarna blir man som Demateus. Och vem är Demateus? Känner du inte till honom? Nåväl, man blir som din farbror Giovanni. Om man däremot låter drömmarna invadera hela ens varelse blir man som din pappa. Hur är min pappa då? En galning. Men oss emellan är galningarna mer sympatiska.
Ja, det är så roligt. Ja, nej, men nu tycker jag att det här var en väldigt bra inledning till den här boken. Och jag vill jättegärna att du berättar lite hur hela boken utspelar sig.
Ja, det är en barndomsskildring. Och vad roligt tycker jag att du sa att det här var en radikal författare. Och hon var ju radikal på en tid när det inte var så vanligt att författare var radikala på det sättet, speciellt inte kvinnliga författare. Mm. Och hon skrev om sin barndom i den här boken i slags autofiktiv, ganska tillrättalagd form som en berättelse som utspelar sig under ganska få dagar. Men under tiden så får man veta väldigt mycket om både hennes uppväxt och om livet i den här ganska fattiga, ökända stadsdelen San Berillo, som också kallas för Civita, i Catania. Och hon, liten flicka, 10-11 år, springer bokstavligen omkring på gatorna för att, i boken här då handlar om att hon ska samla ihop pengar för att gå och se nästa föreställning av Dimmornas kaj med den här favoritskådespelaren Jean Gabin, som hon identifierar sig väldigt mycket med och har som samtalspartner och som är en slags äventyrskamrat på hennes strövtåg i de här kvarteren, där man får möta så många spännande människor som hantverkare, dockmakare, massa barn och prostituerade. Och sen får vi också möta hela hennes brokiga stora familj. Hon växte upp i en väldigt speciell familj och vi får möta både pappa advokaten och mamma Maria som i boken inte har så mycket sysslor, men som hade en väldigt speciell bakgrund hon också. Så det är i korthet vad boken går ut på, men jag tycker att det är en sån liksom stor och rik värld och sån fantastisk berättelse på ganska kort format. Jag tror boken är 147 sidor med både efterord och förord.
Mm.
Så att det är verkligen en komprimerad bok som vecklar ut sig, precis som de här gatorna liksom, när man går in i det här gyttret av hus och trånga gränder.
Ja, precis. Och den här boken, hon var gift med en i sin tur författare och skådespelare som heter Angelo Pellegrino, som vi kommer prata mer om sen. Men det var han som på något sätt sa till att hon äntligen fick lite mera liksom uppmärksamhet av världen, skulle jag vilja säga nu, så som det är idag. Jag tänker att hennes största roman som vi kommer att prata mer om sen, som heter L'arte della gioia, glädjens konst, den har sålt över 200 000 ex i olika språk, framförallt i Italien och Frankrike har den haft en väldigt stor succé. Och det är hans förtjänst att han har varit väldigt envis, och när hon gick bort 96 menar jag, förlåt, så kämpade han jättemycket för att hon, att åtminstone den här boken skulle gå i tryck, och sen han lyckades få allt hon har skrivit publicerad. Och jag tänker att det är väldigt intressant det här, för att när man tänker på en så stor författare som ändå är en 1900-tals författare, så blev hon känd ändå 2000-talet istället. Så att vi på något sätt kan se, alltså jag ser en parallell mellan henne och Hilma af Klint. De fick också, hon fick också allting på stumt och väldigt så här, försenad på något sätt, men det kom inte bara som någon sådär intressant fall, utan de fick verkligen stor framgång. Vill du berätta lite om det här och hur det här gick till?
Ja, det är ju väldigt speciellt, för det är ju sådana hopp kan man säga i hennes författarskap. Hon debuterade ju på 60-talet redan och fick väl en viss framgång i det lilla med de böckerna hon skrev då, ett par självbiografiska romaner det också om hennes barndom och så. Och sen tog det väldigt, väldigt lång tid när ingenting hände, då hon skrev på den här stora, fantastiska L'arte della gioia.
I 9 år, ja.
I 9 år. Mm. Och sen hände ju ingenting. Efter det, den blev inte publicerad. Och sen hände ingenting. Och sen hände ingenting tills hon också fick ut ett par böcker efter hon hade suttit i fängelse. Vi ska gå in mer på varför och så. Men sen blev hon liksom inte hörd, kan man säga, i den litterära världen alls. Och efter hennes död, både hon själv och Angelo Pellegrino förstod ju vilket mästerverk och litterärt stort, viktigt verk L'arte della gioia var. Och försökte på alla vis, men den fick inte gehör. Men han gav liksom inte upp efter hon hade dött. Och på några omvägar kan man ju nästan säga så hamnade boken till sist i Frankrike.
Mm.
Där man på något vis också tog emot den med öppna armar. Lite grann att, här kan vi hitta någonting som inte italienarna själva förstått vad stort det här var. Så där fick den väldigt stort genomslag och tryckts nu i 100 000 ex bara i Frankrike. Och det här var i början på 2000-talet. Och sen hittade den liksom bakvägen tillbaka till Italien. Mm. Och började så smått att liksom också väcka stor uppmärksamhet där. Och så småningom så Angelo Pellegrino, han fortsatte ju, han satt ju på alla hennes manus, återutge de gamla som hade blivit utgivna tidigare och att se till att redigera outgivna manus efterhand.
Mm.
Så att så småningom så har hon liksom, kan man säga, på 2000-talet fått det genomslag och den mottagandet som hon är värd som författare.
Ja, verkligen. Mm. Ja, men det är det som är så på något sätt konstigt för oss idag att se att hennes två första böcker då som var väldigt självbiografiska, den första är Lettera aperta, öppet brev från 67, och sen i Il filo di mezzogiorno som jag har valt att preliminärt översätta som Gränsen till galenskap, och det kom 69. Och det är verkligen självbiografiska på det sättet. Och sen skrev hon just den här boken, Jag och flickan från Catania, som egentligen var skriven efter att hon hade skrivit L'arte della gioia. Det vill säga slutet på 1970-talet. Men den har publicerats 2010 i Italien, men det är hennes tredje bok, självbiografiska bok, och sen har hon skrivit då tre stycken till böcker som och alla de här 6 böckerna ihop är någonting som hon själv vill kalla motsägelsen av självbiografi, så att det är så väl artikulerad berättelse om hennes personliga erfarenheter här. Och just den här Flickan från Catania tyckte Angelo Pellegrino beskrev den som en cerniera, alltså någonting mitt emellan de här första två böckerna som var väldigt så här, självbiografiska, nästan som en liksom, utforskning av hennes själ kan man säga. Och sen de här andra böcker som är autofiktiva allihopa, Men på något sätt, den här som du översatt, det är kanske den mest drömlika och kanske den som mest liknar L'arte della gioia. Så det är mera magi den här. Det är en barndom som är givetvis med många tragiska händelser på något sätt, och det finns mycket utsatthet på olika sätt, men hon beskriver det ändå med magiska ord på något sätt. Och jag tänker att vi kanske kan gå in på en språk som är så fantastiskt. Vill du prata lite om det?
Ja, tänkte bara komplettera lite där att jag tror att det handlar mycket om att hon skrev ju de här första självbiografiska böckerna för att på något vis befria sig själv från sina gamla både minnen och svåra saker och saker hon inte kom ihåg. Och sen skrev hon ju L'arte della gioia som egentligen är helt fiktiv, även om hon använde mycket av sina egna erfarenheter kring uppväxt och idéer och sådär. Så det känns väl lite som att när hon väl satt igång och skriva Jag, flickan från Catania, då hade hon ju också för första gången återvänt till sin hembygd.
Mm.
De här kvarteren som hon lämnade redan när hon var 17 för att gå på teaterskola i Rom. Men då hade hon ett annat vokabulär, ett liksom andra redskap för att kunna skriva just mer sådär magiskt och drömskt och lite mer påhittat. Jag tycker att det är lite som en, om man jämför med Lettera aperta som ju behandlar lite samma tid ungefär i hennes liv och samma händelser, så tycker jag den här är lite mer av en slags storytelling, fast på en väldigt hög litterär nivå.
Ja, det finns en tyngd i Lettera aperta som är verkligen psykoanalytisk på något sätt.
Ja, och ganska smärtsamma saker som man känner att de har fått verka fram. Här är det mer som att det är väldigt lustfylld resa över sidorna i ord och i handlingar och i kvicka vändningar och lite småironisk och lite, även om hon skriver ur ett barns perspektiv, så hörde vi ju av det som vi läste här i början att det är ju en vuxen som kan tala och tänka som en vuxen och samtidigt sätta sig in i ett barns synvinkel och perspektiv. Och det är ju så den är skriven, och det gör ju att den är ganska komplex på det viset, att hon har båda de här perspektiven, och sen har ju också, kan man säga, olika perspektiv vad det gäller, hon är ju jag-person hela tiden, det är lilla flickan Goliarda som också kallas Viuzza av sin familj, som är den som för ordet och springer omkring och berättar om allt hon möter och vad hon tänker och sådär. Men samtidigt som hon är mitt i de här händelserna centrum, så kan hon gå upp ovanifrån och se allting som en sån här allvetande berättare som liksom svävar nästan som en drönare över de här kvarteren och ser hur det är och berättar om historien bakom arkitekturen och berättar liksom förhållanden mellan klasser och politik och hur de olika personerna agerar med varandra.
Mm.
Och sen är det också att hon ibland går in i, det är ju mycket dialog och repliker, då kan man nästan växla in i de andra personernas huvuden. Så att det, som just sådär berättartekniskt är det en väldigt komplex bok.
Ja.
Även om när man läser den känns väldigt lättsam och lättillgänglig. Det är inte så att den är så här svår läst alls.
Nej. Det är inte alls. Jo, men det är det som är också väldigt intressant, för att både i den här boken och i L'arte della gioia så växlar hon mellan berättelser i första person, kan man säga. Jag vet inte vad man säger på svenska exakt. Och i tredje person. Hon växlar hela tiden mellan de här två. Och det är någonting som väldigt många läsare inte ens lägger märke till. För att det blir så naturligt för henne att växla. Som om hon tar sig liksom vissa friheter när hon talar i första person och andra friheter hon berättar en historia. Och som du säger, det är mästerligt hur hon hanterar själva berättelsen, och det är nästan som en saga. Och det finns en frihet i det här, och samtidigt det är allt utom barnlitteratur, för att det är språket är så himla komplext.
Ja, det är det ju verkligen.
Och tänker jag, stackars dig, men också vilken utmaning. Vill du berätta lite hur du arbetade med den där?
Ja, Det var en utmaning att översätta den, för som sagt, när jag läste den så kändes den, ja men den här är ju liksom lätt att läsa.
Ja.
Men den är inte så lätt att översätta. Alltså rent språkligt, stilistiskt, så är det ju också så att hon har en stil som påminner mycket om ett muntligt berättande.
Mm.
Och det vill säga, det kan vara så här långa vindlande meningar där man kommer med inpass och tankar emellan och kommentarer in i själva berättandet. Du ser, det är många parenteser och sådana tankstrecksparenteser. Och däremellan, inne i dem, kan det vara som saker som andra människor säger och berättar. Och det ställer ju ganska höga krav på att hålla ihop det där när man sedan översätter det till svenska. Vi har ju inte riktigt den sortens satsbyggnad.
Nej, även, inte alls.
Inte alls. Och sen hon växlar hon också tempus ganska mycket.
Mm.
Alltså det försiggår ju på ett vis i en nutid direkt i presens. Men även direkt i presens kan hon ju helt plötsligt växla över till dåtid, preteritum, samtidigt som hon också återberättar saker och kommer ännu längre bak i tiden. Och i de här återberättande passagerna kan hon gå in direkt i presens och vara där, också ha så där dramatisk presens.
Mm.
Så att det är ganska knepigt att hålla de här olika nivåerna av tid ihop också.
Mm. Mm.
Och annat som har varit lite utmanande, det är ju att hon har så mycket dels referenser till sicilianskan, det kan vara rena dialektuttryck, och det kan vara liksom stående uttryck och sätt att uttrycka sig och hur man förklarar saker. Och hon har ganska mycket referenser till annan litteratur och gamla myter och sådär.
Mm.
Som jag fick leta en del för att hitta vad det var, och så att det blev bra på svenska. Och
ja.
Det kan vara så här, saker hon äter som också är på italienska eller sicilianska. Och så då får man ju tänka vad som blir bra på svenska. Så det fanns ganska många sådana där små knepigheter. Men jag kan säga också att jag hade bra hjälp av att ha en väldigt duktig redaktör här.
Mm.
Och det är Johanna Hedenberg som har översatt mycket litteratur från italienskan som har hjälpt till bra.
Jättebra. Jo, men här det är viktigt att kunna språket, som du säger. Men det är viktigt att vara författare själv. För att det är nästan omöjligt att översätta Goliarda Sapienza. Bara ta språket som det är och översätta till svenska, det funkar inte. Man måste på något sätt skriva om det konstnärligt för att det ska funka. Så att det har du verkligen lyckats med.
Mm.
Om man tar L'arte della gioia, så det blir ännu svårare än den här. Det här är liksom någon slags, om du skulle någon dag översätta glädjens konst, alltså L'arte della gioia, som sagt, Så har den här varit en bra antipasto på något sätt. Mm. För att där exploderar den här fräcka sättet att använda språket. Och där finns det också vissa delar är skrivna som en berättelse, vissa andra som ett manus, och vissa andra är just det här som vi sa, att hon växlar mellan jag berättar och hon sa. Det kommer också från den här Teatro dei Pupi, det vill säga marionettteater som finns i Sicilien, på Sicilien, som är en väldigt viktig del av deras traditionella kulturen. Och hon var verkligen, det var väldigt viktigt för henne, och det var där hon lärde sig att vara skådespelerska.
Mm.
Och när man använder just de här dockor för att berätta en historia, man måste ju pendla mellan de här två synvinklar, så att säga. Så att det är det som gör det väldigt komplex.
Men jag tänker att hon överhuvudtaget har använt sig mycket av sina teatererfarenheter.
Ja.
Att i vilket sätt hon berättar i L'arte della gioia, att det är replikerna i dialogerna som man kanske stöter och blöter olika idéer och tankar. Kärlekshistorierna kommer ju också mycket till tals genom dialogerna, liksom att vi får såna resuméer om vad som har hänt genom att någon återberättade för någon annan och så.
Mm.
Och det är ju bra knep man använder i teatern också.
Mm. Ja, men precis. Det gör det så levande också. Och just i Jag och flickan från Catania, så vill hon verkligen berätta om alla människor som vi har fått lära känna i de första böckerna. kommer tillbaka. Och hon, i början har jag märkt att hon ger nästan ganska exakt 2 sidor till varje person. Kanske är hennes moster eller morbror menar jag, eller farbror eller bror och så vidare. Alla får ju liksom en liten, ett par sidor där hon beskriver dem, och då blir det väldigt levande igen, och det är så spännande att hon berättar det på det här sättet.
Och de är ju ofta väldigt motsägelsefulla personer, de har både kärleksfulla och lite knepiga och lite så här bråkiga ibland och sådär, så att hon är väldigt bra på att teckna personporträtt så att det blir levande personer.
Ja. Ja, men precis. Och jag tänker att vi har inte jättemycket tid kvar, men jag tänker att det är väldigt intressant om vi kan berätta lite om hennes liv. För att hon hade ju 2 väldigt speciella föräldrar, utan att gå för mycket i detalj. Men om du berättar lite om hennes liv, föräldrarna och att hon flyttade till Rom då när hon var 17 och så vidare. Och så det som hände med hennes liv tills hon hamnade i fängelse, vilket är ett väldigt dramatiskt men intressant del.
Ja, ja, det är, alltså hennes liv är ju också en roman, kan man säga, om inte 2. Men nu har det ju faktiskt blivit en Netflix-film.
Ja.
Italien, vi fick inte se den i Sverige, tror jag.
Men du menar den som...
just det, den handlar om Latte la Gioia, men det håller på att bli en film om henne också, visst?
Ja, precis. Det finns en 2-delad berättelse, eller film om Latte la Gioia, som har gjorts av Valeria Golino som regissör, som inte har kommit ut, vad jag vet, på någon kanal som man kan se från Sverige ännu, tyvärr.
Nej, just det.
Och sen Valeria Golino själv, som är skådespelerska från början, hon har tagit en roll i en film som är baserad på den här Rebibbia universitetet. Det är hennes 4:e bok i den här självbiografiska serien då, motsägelserna. Självbiografi. Och de har valt att ta den här boken för att berätta lite mera självbiografiskt om henne med Valeria Golino i det här fallet som skådespelerska och inte som regissör. Mm. Så det är väldigt mycket som händer.
Ja, det är ju det äntligen, kan man säga. Ja. Och det finns ju också väldigt mycket nu som händer kring henne inom akademin för forskning på hennes författarskap, och det är ju också roligt. Men hennes liv då, om vi ska återgå till det, så hennes föräldrar var ju också speciella. Hennes mamma var Maria Giudice, som i slutet på 1800-talet var en framstående socialistisk agitator, organisatör av fackföreningar, speciellt för kvinnor.
Mm.
Och stridbar feminist, hon ville inte gifta sig, hon levde liksom ett slags samvetsäktenskap. Först med en man som hon fick 7 barn med, så att Goliarda hade redan 7 syskon.
Mm.
När mamman Maria Giudice flyttade till Catania, hon var från Lombardiet.
Mm. Och hon var kompis med bland annat Antonio Gramsci och Lenin, för att bara säga 2.
Fast hon var inte alltid överens med Lenin, har jag läst.
Nej. Hon är mer socialist.
Men där i Catania, där slog hon sig ihop med Giuseppe Sapienza, som hon hade faktiskt träffat tidigare, och de får då till slut 1924 Goliarda. Och de lever i det här, ett stort hus med hela den här stora familjen, och där växer Goliarda upp, och det är ju, kan man säga, en familj där som präglas av de här föräldrarnas starka engagemang i sina arbeten, och Goliarda lämnas mycket ensam. Men jag tror att hon får också mycket kärlek av sina syskon, hon är liksom väldigt älskad även om hon får sköta sig själv mycket. Men hon får också mycket kultur, som är, och även om de är väldigt politiska så är de också jätteintresserade av kultur.
Mm.
Det ska läsas, man läser mycket och man ska utöva kultur, det är musik och det är teater.
Mm.
Och som i boken här så är hon själv jätteintresserad av film.
Mm.
Så att hon har med sig både det här liksom motsägelsefulla hela tiden, att både bli lämnad mycket själv, men det var också meningen, barn skulle vara fria, tyckte man. Så det var ju väldigt liksom, progressiv och framåtblickande familj på den tiden. Det var i början på 1900-talet. Samtidigt som fascismen fanns där.
Ja, men
och de var på familjen hela tiden och trakasserade dem och utsatte familjen och bröderna för våld och sådär.
Mm.
Men Goliada flyttade i alla fall till Rom och går på teaterskola.
Mm.
Och det är precis under krigsutbrottet. Så då är hon, hennes pappa kommer efter och hon är med i tag i motståndsrörelsen tillsammans med honom. Om detta har hon inte själv berättat så mycket, men i alla fall hon var det.
Mm.
Och så återupptar hon sen studierna, hon blir skådespelerska och jobbar mest inom filmen men även inom teatern och umgås i de här kretsarna i Rom med alla de här. Rom var ju ett smältdegel kulturellt sett på 50-, 60- och 70-talen.
Ja, visst. Alltså de mest intressanta författare kommer från den tiden.
Ja.
Och hon som skådespelerska var hon mest liksom teatralisk skådespelerska. Men hon gjorde väldigt mycket film tillsammans med hennes partner på den tiden som är Chitto Maselli som var en av de viktigaste neorealistiska konstnärer i Rom på den tiden, och han gjorde väldigt många dokumentärer tillsammans med henne, så att hon lärde sig väldigt mycket just om film, som du säger, hon har arbetat liksom på många sätt inom film med Chitto Maselli, som sen efter 18 år så gick de varsitt håll och då hände det något annat i hennes liv.
Ja. Mamman hade ju flyttat med henne upp till Rom och mamman blev så småningom allt mer sjuk i psykiska problem och var intagen ibland. Och det här var nog ganska smärtsamt för Goliada Sapienza. Och sen 1953 så dör mamman. De var väldigt tätt liksom ihop och hade väldigt starka band. Och det var oerhört smärtsamt och chockerande för henne. Så i den här krisen så börjar hon faktiskt skriva poesi. Men till slut så blir hon liksom ändå, hennes egna psykiska problem tar över så pass att hon i början på 60-talet faktiskt försöker ta sitt liv och misslyckas som tur är. Och istället så blir hon intagen och får elchocksbehandling, vilket leder till att hon förlorar minnet och försöker ta sitt liv igen. Men efter det, så det är det som gör att hon på något vis via att skriva och att hon börjar inom psykoanalys gå i terapi, liksom börja återhämta sitt minne och fragmenten och så hon gör faktiskt det till ett eget litterärt projekt, att det här minnesprocessen, hur det går till och hur det förändras beroende på vilken aspekt man ser på det man tänker på, det man kommer ihåg, och jag tycker det känns som hon börjar ju skriva ganska sent i sitt liv, men hon är ju en väldigt mogen och driven författare redan från början. Och det tänker jag beror på att hon har så mycket med sig ifrån att hon läste oerhört mycket. Hon läste klassiker när hon var jätteliten.
Ja.
Hon har alltid läst, hon har alltid studerat. Hon har alltid hållit på med kultur och filmen och teatern och så. Och sen höll hon ju på med det här storprojektet i 7 år. Och när det sen var slut då var hon egentligen helt uteblottad.
Mm.
Och sen blev det inte utgivet och i någon slags desperat handling som hon kanske också på något vis gjorde med flit, så stal hon pengar från en rik väninna.
Ja, just det. Hon stal juveler.
Juveler var det, ja.
Och dessutom så hon tog en kompis ID-kort för att kunna gå och sälja dem på en sån här pantbutik. Mm. Så det var verkligen, hon gjorde verkligen en jättestor kaos med den här.
Ja.
Grejen. Och så hamnar hon i fängelse då, i det bibbiga fängelse i Rom.
Och därefter det skrev hon ju de här två självbiografiska L'Università di Rebibbia. För hon själv tyckte att det var en sån omvälvande upplevelse i livet att få möta de här människorna inne i fängelset.
Mm.
Hon hade ju aldrig liksom identifierat sig med den här borgerliga bourgeoisien eller vad ska man säga i de kulturen, utan tyckte väl att de här kvinnorna i fängelset stod henne närmare på något sätt.
Precis, och också för att hon, alltså hon kom ingen vart med författarskapet och hon kände att hon förlorade sin plats när relationen med regissören Chitto Maselli tog slut. Och Hon kände sig i någon slags refuserad, inte bara som författare men som person. Hon förlorade sin social nätverk på något sätt.
Och status också.
Och status. Mm. Och när hon hamnade i fängelset så blev hon ännu mera liksom bortstört från det hon tyckte var hennes liksom plats i samhället på något sätt. Och det är klart, hon blev ju liksom bitter samtidigt som hon försökte att inte bli det. Hon fortsatte att skriva ändå och fortsatte att försöka hitta sin plats på jorden, vilket hon tyvärr inte hittade tills sen efteråt.
Inte i sin omfattning, för de här böckerna om efterfängelset blev ju ändå utgivna då också.
Ja.
Men de fick väl inte det stora genomslaget. Nej. Och då låg ju som sagt ändå flera manus. Mm. Men jag tror också hon hamnade i någon situation av att ge upp. Hon ville inte ge upp skrivandet, men hon gav liksom upp det här tanken på att kunna bli publicerad.
Ja. Dessutom hade hon varit väldigt öppen om sin sexualitet. Hon definierade sig själv som bisexuell. Fast samtidigt så sa hon att jag kan bara bli kär i kvinnor. Men
och så hon inte ville vara lesbisk ändå.
Nej, lesbisk tyckte jag. Ja, men lesbiska feminister, oh, det är så tråkigt. Så att hon var lite väldigt motsägelsefull som person. Men desto mer intressant om man tänker att hon är född i Italien på Sicilien 1924, så kan man verkligen tillåta henne att ha alla dessa problem med identitet och allt sånt, för att det kan inte ha varit lätt för henne i Italien och Italien liksom fascist-Italien och den katolska Italien som kom efter fascismen. Att vara som hon var, så att jag lider med henne, för att jag förstår hur svårt det har varit för henne att komma fram till vad hon ville göra med sig själv, och ändå försökte hon bara göra det, hon ville bara skriva, hon ville inte göra något annat, och hon har offrat liksom allting för sin konst.
Och jag tror att man i böckerna ser lite mer vem hon egentligen är.
Ja.
Och i den där L'arte della gioia, som ju är fiktiv,
där
skriver hon ju fram en kvinna som bryter mot alla normer.
Ja.
Och det kanske var en av anledningen till att den inte blev utgiven, att inget förlag ville kännas vid den.
Ja.
Men jag tycker alltid att hon skriver i alla böcker, så tar hon liksom verkligen flytta fram gränserna för vad en kvinna kan och får och gör på ett sätt som är fantastiskt, och med på den tiden speciellt.
Ja, men precis. Om hon skulle leva idag, det skulle inte vara kontroversiellt alls.
Nej.
Hon skulle vara helt liksom wow, och alla skulle vara intresserade av henne.
Men jag undrar hur hon skulle tycka om att bli, men nu finns det ju forskning som fokuserar lite på hennes queera identitet och på hennes liksom författarskap som queert, men man kan undra vad hon själv skulle tycka om att hamna i den.
Nej, precis. Jag
gruppen.
Tror inte att hon hade gillat att bli benämnd som queer. Det Nej. Tror jag inte. Ja, men jätteintressant. Man skulle kunna prata mycket som helst om henne. Men nu känner jag att vi kanske har touchat på det mesta här. Känner du att det är någonting som saknas i det här?
Allt, höll jag på att säga. Nej, men jag håller med dig. Man kan prata timmar om henne och hennes böcker, men jag tycker också att vi har hunnit med verkligen att få med många viktiga saker om henne.
Ja. Ja, men jättebra. Jag vill faktiskt tacka dig så jättemycket för att du kom hela vägen från Lund till Göteborg för att prata om den här boken, och den är så väl skriven både på italienska och på svenska, tack vare dig. Så tack så jättemycket.
Och tack, det var ett nöje att få komma hit och få prata om både boken och henne.
Tack Ida.
Eftersom vi vill se en demokratisk debatt vill vi att alla ska kunna ta del av vårt material utan att hindras av en betalvägg. Stöd oss. Bli stödprenumerant. All info hittar du på www.parabol.press. Tack. Ansvarig för ljudet var Mikael Mojner och mitt namn är Monica Mazzitelli. Vi hörs.